Hur kommer framtidens hockeymålvakter se ut? Och har Färjestad verkligen någon guldmålvakt? Och måste de ha det? Vi kommer båda titta både bakåt i plan och på djupet kring hockey när jag har glädjen att presentera en återvändande gäst till VF Hockey då jag tittar över bordet på ett coronavänligt avstånd och säger välkommen tillbaka till Maciej Svars.
Tack och tack så jättemycket för det fina uttalet. Vad roligt att vara tillbaka med dig.
Jag känner att jag har kommit till den nivån att jag måste säga hela namnet nu. Jag kan inte ta genvägen som 99% ändå tar med masken.
Nej, men jag uppskattar att du försöker och jag är säker på att du har stått framför spegeln och övat på det. För du hade ett fint leende när du gjorde det också.
Härligt. Du, det är jättelänge sedan du var med i podden. Du var en av de första gästerna första säsongen och nu är det fjärde säsongen för podden. Mm. Så, och du skulle ju faktiskt ha varit med här i våras på VF Hockey Live på Pitchers.
Ja.
Som levde i några dagar innan just corona kom och ställde in det.
Ja, och det var en stor sorg i mitt hjärta. Men det var ju trots allt två säsonger utav ingen...
Av nobbande mina
regler. Ja, jag har satt och funderat på vad jag hade gjort för fel ja, första gången. Men det är kul att vara här i alla fall.
Vi glömmer det och tittar framåt. Eftersom du är en återvändande gäst så kör vi ingen profilruta, även fast det nästan har gått så lång tid att det skulle kunna köra den igen. Men vi kör en associationslek. Så jag säger någonting och du säger vad som ploppar upp i huvudet på dig.
Ja.
Den första är en association i form av en fråga. Höstens positiva överraskning i SHL.
Oj, spel överhuvudtaget. Jag var orolig där ett tag att det inte skulle bli spel. Så att spel överhuvudtaget, jättekul och överraskning eller inte. Jag hoppas på det, men det är det första jag tänker på.
Mm. Andrei Vasiljevski.
Bra målvakt, herregud.
Han är bäst i världen.
Bland de bättre.
Vilka har du som i hans tier, så att säga?
Det är många där, men Vasiljevski är naturligtvis en av de absolut bästa. Det går inte att ignorera. Carey Price i en sån diskussion. Jag tycker Robin Lehner har positionerat sig väldigt högt upp. Jakob Markström, får inte tala om honom, har tagit jättekliv. Så att det finns många duktiga där ute. Men var nog beredd att hålla med om att Vasilevski är bäst.
Connor Helleback glömde också. Den får ju nog med.
Ja, jag vet. Men...
Är det inte lika såld?
Jo, men Vasilevski vann ju ändå och gick långt till ett slutspel. Sen ska Helleback ha all respekt för den resan han har gjort.
Halsskydd.
Ett måste, absolut.
Covid-19.
Dåligt, tråkigt, piss.
Superkroppen.
Du vägrar tjata om den.
Jag vägrar sluta tjata om den.
Ja, du vägrar sluta tjata om den. Jag tränar mycket, jag tycker det är jättekul att träna.
Och du råkade ha bara överkropp när det blev fotat.
Ska vi reda ut det här eller?
För det tar vi det.
Vi har en
det
ganska
var inte en tillfällighet.
Det var en sjuk tillfällighet och jag upptäcker kameran i sista sekund. Där och då var det för sent, så då kunde jag lika gärna posa. Och 1-2-3 så är den bilden med i tidningen. Jag är ganska säker på att du är en finger med i spelet där.
Nej, jag hade semester, så absolut ingenting.
Tror det inte.
Du, höstens negativa överraskning är så väl?
Ingen publik.
Det är så enkelt.
Ja, jag saknar publiken något så fruktansvärt. Det är direkt tråkigt. Alltså, du har ju ändå samma känsla inför varje match och samma inställning. Men sen när pucken släpps så det är knäpptyst.
Nu ska jag säga, jag kunde inte vara på plats i torsdags. Jag hade haft lite förkylningssymptom och då får man givetvis inte vara någonstans. Så jag såg på tv, men du som var i hallen när det ändå började närma sig någonstans runt 1500-1000, någonstans där var det väl i restauranger och så. Började det på, alltså för 50 pers, när jag såg det var som att det inte var någon där alls. Märkte man att det i alla fall var 1000? Eller?
Jo. Det är absolut. Absolut, det gör man ju. Men jag är ju van vid kanske 7000 här. Och ett fruktansvärt drag. Så att jag saknar varenda en på läktaren.
Ska vi säga det? Alltså i den här arenan, de matcher när det har varit riktigt dåligt med publik och det kanske har varit 4500 är väl det lägsta. Icke-corona-situation liksom. Och jag menar, då är det ju dött. Då är det ju öde. Och nu är det... Hade det varit drömmen liksom?
Ja, men det är ju sjukt hur snabbt man anpassar sig. Men jag saknar det jättemycket.
Du, nästa. Att du, efter att nuvarande Färjestad-kontrakt går ut, har bott i Värmland lika länge som du hade varit målvaktstränare innan du kom hit.
Den är sjukare. Men jag trivs. Jag trivs så fantastiskt bra i Karlstad. Mina barn trivs också jättebra. Så att,
är du värmlänning?
Ja, men det tror jag nog är. Ja. Mm. Jag har börjat att lägga till med lite såna här olika ord här
du
och där.
Är liksom en, det är ju inte jättelångt ifrån din. Alltså du kommer inte från Skåne och hit alltså, i grunden.
Nej, men precis. Och västgötskan är väl kanske inte så jättelångt ifrån värmländskan. Så att det är lätt
gött
att följa.
Finns i båda.
Exakt, färsligt.
Du sjuver också saker, va?
Ja, jag sjuver också grejer. Ja,
precis, det lärde jag mig när jag gjorde lumpen. Att sjuva var ett dialektalt ord. Jag bara, sluta. Sluta, det kan det inte vara. Alla säger att sjuva.
Sen kommer jag på mig. Skjuta. Jag kommer på mig själv med att jag säger törligt lite oftare och lite andra såna här saker. Ja,
det är... Välkommen in i gänget.
Jag trivs. Mm. Jättebra. Mm.
Erik Granqvist.
Fantastisk människa. Mm. Otrolig människa.
Mm. Är ni, alltså, ni har ju aldrig jobbat ihop eller något sånt, men
nej.
Målvaktstränare kollegiet som man väl fortfarande på något sätt får knyta in honom till som någon slags skyddshelgon eller någonting. Det är tajt.
Det är klart. Och, alltså, Erik har haft så stor betydelse för min karriär, framförallt i början av den, där han öppnade upp dörren in till Färjestad. Mm. Och även bjuda på så mycket kunskap och visdom. Och jag vet inte, jag har sagt det 100 000 gånger. Alltså blir jag bara hälften så bra människa som Erik Granqvist är, då är jag hur nöjd som helst här i livet. Mm. Minns du förresten första gången vi träffades?
Ja, du.
Ja. För det minns jag.
Ja, men alltså, när du hade kommit hit som målvaktstränare.
Nej, det här är innan.
Nej, då har jag... Nej, då får du berätta.
Ja,
det betyder tydligen mer för dig än för mig.
Ja, det var stort. Nej, men jag var här för att kolla på Jonas Gustafsson. Och var här ett par dagar och såg en match. Satt bredvid dig och Johan Hedlund.
Aha.
Där uppe på läktaren. Ja, och fäller kommentaren att Kristoffer Nilstorp är landslagsmässig. Var på ert svar var, får vi citera er i tidningen? Det var första gången vi träffades.
Oh.
Det fick ni inte.
Nej, fick inte. Mm. Just det. Men vad hade du för någon roll då? Alltså, du har ingen roll här, förstås.
Nej. Gud, nej. Jag jobbar i Växjö. Jag var här på besök. Ja, jag var ju en allsvensk tränare.
Pickt av oss ändå och snappa upp det och försöka att göra en nyhet av det.
Ja, jag försökte väl vara trevlig och artig och prata med er. Men ni var lite smådrygg faktiskt.
Ja,
men
jag förstår det. Förstår jag. Det, är så
det har levt kvar.
Det är så det ofta brukar uppfattas. Hur? Du, den här älskar jag att ställa till frågor till mina gäster. Och jag tror faktiskt inte du fick den där i och med att du var med så pass tidigt. Hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut enligt dig?
Den fick jag.
Fick du den? Har du ändrat då eller har du kvar samma smak?
Jag minns inte vad jag svarade.
Nej, precis.
Nej, men ett riktigt snyggt hockeymål. Det första jag tänker på, det är faktiskt Jesper Olofsson, Malmö hemma i overtime, där han trampar på kanten och så är det full kareta och bara stänker upp den exet. Mm. Det är ett snyggt hockeymål.
Mm. Och sen den sista som jag tänkte du skulle få associera till, du har ju redan sagt det, för jag hade skrivit publikfrågan, men ja, du var ju inne på hur mycket du saknar det. Hur känner du kring att det inte tillåts?
Nu sätter de mig på pottkanten. Nej, men naturligtvis är det ju så att vi måste lita på de människorna som tar besluten. Mm. Att besluten tas på de absolut bästa premisserna och grunderna som finns. Mm. Sen kan man ju inte blunda för att det finns en viss, jag ska inte kalla det för dubbelmoral, men ett dubbla budskap när större sällskap tillåts.
Snälla, säg inte Ullared.
Nej, jag ska inte. Vi sysslar inte med reklamer. Eller får du betalt för det?
Ja, visst det.
Nej, men det finns ju en viss form av dubbelmoral eller dubbelt budskap när vissa saker går an och andra saker inte går an.
Mm.
Där kanske man hade önskat en lite jämnare linje, om vi säger så.
Mm. Vi lämnar det där. Vi skulle kunna sitta och diskutera det i en timme, men länge. Då skulle lyssnarna allt eftersom kring denna fråga trappas av rejält. Så vi hoppar till det vi egentligen är här för att prata om. För givetvis, när du är här så måste vi prata om målvakter. Hur mår Färjestads målvaktssida oktober 2020?
Bra. Mm. Mår den. Sett till individen så naturligtvis bra. Sen resultatmässigt så kanske vi önskar lite mer. Men jag tror nog att det går igenom i hela vårt spel att vi önskar lite mer utav oss själva. Det som är bra är att vi fokuserade, vi arbetar väldigt hårt varje dag. Noga med de detaljerna som vi vill jobba på. Vilket innebär att får man bara jobba och är noga så kommer resultaten komma också. Och nu när vi, om vi tar lördagens match som exempel, så är det ju flera pusselbitar som faller på plats. Och bland annat målvaktsspelet.
Mm. Ja, det var väl Arvid Holms bästa, så sett.
Ja, jag håller med. Sen kan jag väl tycka att det finns ännu mer att ta ut av än Arvid Holm. Men han gör rätt saker varje dag och det som är häftigt med honom det är att se att han...
Att han gör en open ice-tackling mitt i zonen.
Du skulle ta det, ja.
Hur nöjd är han själv över att han sänkte en forward?
Han själv har... Vi har inte pratat så mycket om det. Och, sådär. Men jag tyckte det var ganska roligt från läktaren.
Ja, precis. Simon Önnerud var det, va? Tror jag.
Det är möjligt.
Jag tror det var Simon Önnerud. Oavsett HV-forward, för er som inte har sett det. Så, ja, inte 50-50 puck utan 70-30 puck kanske. Där Arvid åker ut och de åker ihop lite. Och Arvid står upp, men HV-forwarden faller till isen.
Är det Simon Önnerud så är det faktiskt en liten eloge till han. För Simon är uthuggen ur sten. Jag har haft äran att coacha honom i Modo. Fantastisk kille för övrigt. Men ja, en open ice-tackling. Det är inte så ofta man ser det från målvakten.
Nej, det är det faktiskt inte. Men du, jag tittade. Det är som sagt, det här är väl din sjätte säsong i Färjestad.
Mm, det stämmer.
Skulle jag säga. Jag tittade på målvaktsparen som har varit Haugen Poggi, Haugen Sten, Haugen Sten, Svensson Werner, Svensson Holm och Holm Haukeland. Jag tänkte ha som ingångsvärde att under de här åren att det här är det året där just ingångsvärdet har varit som mest lika på de två målvakterna. Sen vet jag inte riktigt om man kan säga det. Nog att Haugen Poggi, då var väl Haugen ändå första målvakt i ingångsvärdet. Sen blev det inte så. Det har väl nästan aldrig blivit så för övrigt sen i slutet. Men möjligtvis andra året, Haugen Sten, då vet jag inte om han så tydligt kunde säga att någon var helt given etta. Eller?
Nej, och det är ju det som är så roligt att... Sådana som du, alltså journalister,
tycker att det finns en given etta.
Tycker att det finns en given etta, och det tycker jag är spännande.
Men så här då, i princip alla de här säsongerna, när man gick in i dem, så kunde man säga att hade slutspelet börjat idag så hade den här målvakten stått.
Ja, det är så som du ser det.
Mm, precis.
Jag har väl haft en liten annorlunda bild.
Mm. Men håller du med mig om att ni ändå gått in i den här säsongen med två målvakter? Alltså i fjol är det ingen snack, du hade ändå en Arvid Holm som kom från Allsvenskan nästan helt omeriterad mot Marcus Svensson som hade gjort en riktigt, riktigt bra säsong året innan och så vidare. Året innan samma, Adam Werner, ung från Allsvenskan, ingen SHL-rutin, Marcus Svensson betydligt mer och så vidare. Nu känns det som att de gick in i säsongen på väldigt lika nivå.
Ja, men på en grundläggande nivå, utifrån sätt när du tittar och bedömer spelare, så är det väldigt lätt att gå på vad man har gjort.
Mm.
Jag är mer intresserad av vad du kan göra.
Mm.
Och jag tror att det är den bilden som skiljer oss åt lite. För att jag kanske ser ett par steg framåt där, gör vi det här och grejer till de här grejerna så kan vi få den här effekten.
Mm.
Så oftast när vi går in i en säsong så är det väl det som är mitt mindset. Att vad kan vi göra? Vilka delar kan vi lyfta lite till för att det ska få större utväxling? Sen är det ju så här att någonstans så ska man ju som individ också göra det.
Mm.
Och sen kommer du till en punkt som individ där du har gjort alla de här grejerna och nu är det leverans som gäller. Och därför att lära mig genom åren att det kan se väldigt olika ut. Och det är också därför...
Vad menar du då?
Ja, alltså att du får alla verktyg. Vi ser på video, vi ser när vi jobbar och känslan är att de här sakerna som vi kanske har velat ändra på, låt säga att det är skridskoåkning, den blir bättre och bättre och bättre och bättre, och jag använder det till nästa position tidigare och tidigare. När du väl känner att du har de verktygen, då ska du gå in och leverera en match också. Och någonstans där, det är ju där fingertoppskänslan kliver in, när det är rätt match, när det är rätt läge. Ibland måste jag stjäla en match där vi kanske inte riktigt förtjänar att vinna. Och det ska ju göras. Du måste bevisa att du kan göra det med. Och där finns det ju ganska många exempel på spelare som jag aldrig trodde skulle göra det, som har gjort det. Och därför så är jag lite försiktig också när jag uttalar mig.
Och lite samma sak också kan jag gissa åt andra hållet. Att där du känner att nu har vi nått din nivå, men räddningarna kommer ändå inte.
Ja, absolut.
Är det där, när vi kommer till den nivån, det är då det till sist kommer till den här naturliga talangen kanske?
Ja, men den kan ju också finnas. Jag tänker ju på en Linus Urmark till exempel, som vårat sista år som vi jobbade tillsammans.
Modo, ja.
Allting såg jättebra ut. Men han släppte ändå 4-5 kassar. Och vi kunde inte hitta någonting som var fel i spelet. Buffalo var inkopplade. De hade massvis med folk som var där och tittade. Och vi rådfrågade. Och jag hade andra som jag rådfrågade. Allting såg jättebra ut. Och vi visste att han skulle försvinna till NHL nästa år. Men ändå, puckarna ramlade in. Och det, ibland hade det med tillfälligheter att göra. Ibland hade det med talang och så vidare. Men vi lyckades jobba på. Och det var inte förrän i kvalserien. När vi spelade kvalet mot Vita Hästen. Som alla pusselbitar föll på plats.
När vi, jag och Sanny satte plusbetyg på färgstadsspelarna, då utgår vi från inte vad de kommer att vara utan vad de är. Vi satte varsin, vi var överens om trio rakt över på era målvakter. Tycker du det var fair bedömning i ingångsvärde?
Ja, men det kan de tycka.
Det var, det är en ganska bra SHL-spelare då, är det ju.
Det är en ganska bra bedömning, vad duktiga ni är.
Tack.
Vill du veta en sak?
Ja.
Jag har inte lyssnat på ett enda VF på ett avsnitt i år.
Där fick ni förklaringen till varför han inte har återkommit som gäst. Vi fortsätter. Som sagt, men så här då. Då min följdfråga. För vi pratade om Färjestad ska gå riktigt långt i år, så krävs det att minst en av dem tar kliv uppåt i den betygsskalan. Håller du med mig?
Det är en väldigt bra bedömning.
Det är så. Det går inte. Det går inte, men. Det krävs mer än en 3+ målvakt för att vinna SM-guld.
Nej, men det krävs väl mer än en 3+ spelare överlag, kan jag tänka mig. Men det du också ska komma ihåg, det är ju att väldigt många finalserier har ju avgjorts inte med den målvakten som startade matchet i kvartsfinalen. Och därför så kan jag ju tycka att 2 treor som kanske kan växa till 3+, kanske 4. I ett ingångsvärde när du kliver in i en säsong. Det är en bra grund att stå på.
Vad känner du, för vi tar de två nu då? För att Arvid Holm ska ta kliv uppåt i den betygsskalan. Vad är det ni jobbar på?
Vi jobbar väldigt mycket med hans fötter. Se till att ha rätt sorts balans på isen. För storleken har han en av de smartare när det kommer till spelsinne jag har haft möjligheten att coacha. Tävla jättebra. För hans del så handlar det egentligen bara om att ta det sista klivet. Så att det är väldigt spännande. I Haukes fall så pratar vi väldigt, väldigt, väldigt mycket om att smalna av hans fötter för att bli än mer rörligare. Det är en atletisk målvakt.
Och ibland så kan smalna av fötter för oss som inte jobbar som målvaktstränare 24/7.
Tänk dig att du ska röra dig och du står neutralt egentligen med axelbredd mellan fötterna. Ganska lätt att röra sig i alla riktningar. Men när du spelar och står i mål och har lite böjda ben, då är det ibland lätt att få väldigt, väldigt breda fötter. Att de hamnar långt ifrån. Och när lämmarna hamnar långt ifrån kroppen får man sträcka så mycket och det är massvis med följdproblem. Så försöka få ihop de där tassarna lite.
Ja, men då du höll på med ett annat svar om honom. Förutom det, eller framförallt?
Ja, du pratar bort mig. Nej, men det är väl kanske den största delen som vi pratar om.
Ja.
Att smala av fötterna för att bli rörligare. Som jag sa, han är naturligt atletisk. Men blir det lite för mycket av den varan så skadar det ens eget spel ibland.
Ja, okej. Är, förresten, är det Haukeland?
Haukeland.
Det är ett ä, Hauke.
Ja, var det du och jag som pratade om det här?
Nej, jag vet inte. Jag har pratat med väldigt många om det här. Jag pratade i podden om det flera gånger.
Det var Mr. Madvak som frågade mig i Strömstad. Och då frågade jag faktiskt Hauke, som vi säger. Det är Haukeland.
Då kör vi på Haukeland. Matchande av målvakter. Vi hade en diskussion om det här, jag och du, förra hösten. Då gällde det Marcus Svensson och Arvid Holm. Och du berättade om ditt sommarjobb som du hade haft den sommaren. Jag skrev text om det nu, men jag tänkte vi skulle även kunna ha det i... Jag kan berätta lite vad du sa då. För du sa när resten av familjen låg och sov så höll jag på med det här. Jag tittade på vilka lag som belastar sina målvakter på ett bra vis för att få ut så mycket som möjligt av dem. Och så drog du exemplet om Nordamerika där.
Jag vill bara tillägga att familjen verkligen låg och sov. Jag tog inte bort någon familjetid. Utan vi umgicks och hade det jättetrevligt. Och sen så gick de och la sig.
Och då satt du
med. Då satt jag med där. Jag gillar att sitta uppe på kvällarna. Mm. Nej, men Nordamerika. Det, när man tittar på till exempel när jag växte upp. Det börjar bli ett tag sedan nu. Då var det inte alls ovanligt att man spelade 70 plus. Nästan 78 matcher utav 82. Det är mycket matcher det på en säsong.
Då hade man en uttalad etta.
Men då hade man en uttalad etta. Jag tänker på Marty Brodeur, jag tänker på Patrick Roy och så vidare. Det här har ju sakta men säkert krypit neråt. Mm. Så nu pratar man om en sweet spot på ungefär 55, 56, 57 matcher i grundserien för att kunna vara fräsch när du kliver in i ett slutspel. Så det var egentligen det jag ville ta reda på, om det fanns något liknande i SHL, vilket det fanns.
Med, och då, men betydligt mindre matchvolym liksom. Det går ändå från 82 till 52 i grundserie.
Precis, och den matchvolymen ligger någonstans på runt 32, 33, 34 matcher i en grundserie för att kunna vara fräsch i ett slutspel. Vi ska komma ihåg att det finns ju träningsmatcher, vissa spelar landslag, och i tillägg till det så finns ju de som spelar Champions Hockey League också.
Just det. Men hur, men i ert fall då? Här har ni ju en som, garanterat en som kommer att stå i landslag, om de nu spelar matcher i och för sig, under det här året i Haukeland. Kommer sånt vägas in i hans totala matchmängd då, eller?
Alltså, vi går ju och tittar framförallt på form, gör vi. Sen kan det ju finnas lägen, 50-50 lägen, där du känner att det spelar egentligen ingen roll om du spelar den ena eller den andra. Då kan en sån här sak, total volym, komma in. Men faktum kvarstår ju, och det har ju varit väldigt tydligt den sista tiden. Det enda som egentligen gäller är att vinna nästa match. Och då gäller det att ställa ett så bra lag som man bara kan på isen. Jag för mig att jag sa i artikeln också att ibland så måste man gå hårdare med en på grund av form. Men att försöka balansera upp det.
Jag har många gånger, och just med tanke på det du säger, målvaktsvalet, det är ju sedan ganska många år nu att det aldrig kommuniceras ut utan, eller innan match. Så. Och jag har ganska många gånger man har liksom trott att det skulle bli en. Även ni, det har haft några situationer där det har varit match två dagar i rad eller ganska tätt matchande, och ni ganska ofta ändå har gått relativt hårt på en istället för det, om man säger, inom situationstecken, naturliga att växla då. Är det just för att ni värderar in framförallt form så mycket, och att matchande i ett kort perspektiv ni inte ser det som ett så stort problem?
Jag vet inte varför du ställer frågor och svarar på dem själv.
Nej, jag ber om ursäkt.
Nej, men, som jag sa, det viktigaste är ju att vinna. Det är jätteviktigt, och det är lite märkligt. Jag hade den här diskussionen med min dotter igår kväll.
Om vi är färdigast målvaktsmatchen.
Nej, men vikten av att vinna. Hon håller på med handboll, och vi försökte klura ut varför det var viktigt att vinna och så vidare. Och det är ju vårt jobb. Vårt jobb är ju att vinna ishockeymatcher. Och det finns ju massvis med olika vägar. Och ibland kan det vara i ett skede där du känner att här finns det väldigt mycket flow och energi och känner man sig fräsch, då kan man spela två kvällar i rad. Det är inte farligt att göra det. Och det kan till och med vara väldigt nyttigt att känna den tryggheten att jag kan hoppa upp på hästen direkt igen. Så perspektivet är ju alltid, vad kan vi göra idag för att vinna ikväll eller imorgon? Sen gäller det att vara smart över tid också. Och då kommer ju andra saker in.
Ja, men för att det är klart att om du då ligger i där att du tycker någonstans 30-32 matcher, mer än det vill ni inte landa på någon, då måste ni hålla på att variera målvakten en hel del under säsongen ändå. Och hur mycket väger man in att man inte vill? Jag måste säga att Haukeland går hur bra som helst. Och så har det gått 2 veckor i rad när han har stått alla matcher. Hur mycket väger ni in att, okej, nu har Arvid inte stått på 2 matcher. Vi måste få in honom i matchspel också på grund av att annars så kommer han få en väldigt lång tid utan matchspel.
Vi har diskuterat det, men då vill jag ta som exempel Adam Werners år här. Där Marcus var direkt lysande i säsongsinledningen. Och han vann match på match på match för oss och höll nollan och var helt fantastisk. Då tog det 9 matcher när vi spelade Adam Werner. Och det är klart att för Adams del blir det en gigantisk utmaning att spela då. Men i det läget vi var i, där vi kanske...
Laget gick väl inte jättebra heller, va?
Skulle precis säga det. Att vi
förlåt.
Du svarar på dina egna frågor. Nej, men vi startar heller inte sådär jättebra då. Men Marcus stod verkligen ut formmässigt. Att han var redo att bära laget just där och då. Då var vi tvungna att göra det.
Mm. Så att det är inte den avgörande... Alltså, återigen samma sak där. Det är inte jättestor vikt vid det.
Nej, men alltså, egentligen är det här likadant som diskussionen kring avancerad analys och statistik. Att det okulära, det du ser och känner, behöver ju inte utesluta det du har rent faktamässigt. Nej. Utan att de båda två kan supporta varandra. Och ibland så kanske du väljer att luta dig mer mot faktan. Mm. För att i nästa läge luta dig mer mot din magkänsla. Och det kallas för erfarenhet.
Du, det brukar gärna sägas, och Peter Jakobsson brukar vara tydlig med det, att när det värvas målvakter så har du efter de här åren nu, jag vet inte om det var så, eller vi kan börja där egentligen. Var det, hade du lika mycket att säga till om när du kom
nej.
Till målvakter som du har nu?
Nej. När jag skrev på mitt avtal för Färjestad.
Då var det Haugen och Poggi.
Då var båda målvakterna redan klara.
Ah, okay. Mm.
Så att det fanns ingenting att fundera på. Men sen har det successivt ökat att jag har fått mer ansvar. Det är klart att vi samarbetar allihopa kring de här frågorna. Men det blir väl mer naturligt att målvaktsfrågan hamnar på mig.
Mm. Jag vet att vi pratade ju om det här när Haukeland kom nu. Och du pratade om att du har typ ett tiotal målvakter som du... kontinuerligt följer inför framtiden.
Mm.
Jag gissar att det inte är jättemånga 32-åringar på den listan. Så här nu då. Vilka har du på listan? Nej, förstås, säga. Men vad är det som gör att man hamnar på din lista, om man säger så?
Du vill att jag ska avslöja yrkeshemligheter här. Nej, men vad gör att man hamnar?
Men lite samma som, vad är ett snyggt hockeymål? Vad går du igång på hos målvakter?
Det lät jättefel det där. Först och främst så vill jag se rörlighet.
Mm.
Jag vill kunna se att man är mobil på fötterna. Sen vill jag kunna se att man har att man är atletisk. Och vara atletisk, det kan innebära olika saker.
Mm.
Det kan innebära att jag är väldigt stark i min kropp och klarar av att hantera jättebra teknik som kräver att du är jättestark. Det kan vara att du bryter från struktur, att du hittar ett sätt att tävla, till exempel som Marcus Svensson var väldigt duktig på.
Nu sitter du och pratar om Marcus Svensson.
Nu var det Marcus Svensson jag pratade om. När det kommer till teknik så var det till exempel Adam Werner. Jag vill också se att man har en spelidé, vilket gör att man kanske upprepar saker och ting match efter match, att det ser ungefär likadant ut. Och sen när du tar reda på alla de här grejerna, då börjar du ta reda på saker och ting kring människan.
Mm.
Och då börjar vi komma in på en sån som Arvid Holm. Där har jag fått mycket frågor. Hur kunde ni hitta honom? Och egentligen har vi följt honom sedan han var jättebra i ett SM-spel i J20 hemma hos oss. Och ju fler frågor jag ställde om Arvid Holm, desto mer imponerad blev jag av människan. Och än mer efter att jag har pratat med honom själv. Så det finns ju olika vägar att gå. Och har man alla de här, då är jag glad.
Är det Arvid Holm, det namnet som där du kanske har fått argumentera in det mest? Alltså det, jag kan ju tänka mig som i år då, när det ändå ska komma in en målvakt som är en av de bättre i finska ligan. Det är inte som att de andra i sportledningen, vadå, vad är det här för någon, varför skulle du ha honom? Men jag gissar ändå att när du pitchade namnet Arvid Holm, han har stått 30 matcher i seniorkarriären totalt, eller var det inte, eller var det något sånt?
Ja, men där är det ju också skönt. Vi har ju ett scoutsystem där vi skriver scoutrapporter, och där kunde vi gå tillbaka, och jag tror jag hade 10 rapporter på honom. Och bland de första så minns jag ganska tydligt att jag skrev att det här stor framtidspotential, kommer att spela i SHL, behöver tid.
Mm.
Och då är det ganska skönt att kunna luta sig tillbaka till det.
Mm.
Så då det hjälper ju till såklart. Men du är helt rätt i att argumentera för en kille som har spelat jättemycket matcher i finska ligan är inte lika svårt som det här.
Fast också kanske kom in en annan faktor att jag förstår att Arvid Holm var billigare att plocka in än Kaukland givetvis.
Jag är lyckligt lottad i att jag slipper att förhandla avtal.
Jo, ditt eget kanske.
Nej, inte ens det. Det finns de som sköter det åt mig.
Vissa har det bra. Du var inne på mobila målvakter, smidiga målvakter. Mm. Om vi tittar på målvaktstrenden i stort i hockeyn. För något år sedan så pratades ganska mycket om att utvecklingen hade gått från att det backar 20 år tillbaka i tiden. Så var det stora backar, ofta ganska små och snabba och rappa målvakter.
Mm.
Både i NHL och i SHL för den delen. Till att helt skiftade till att det ofta var ganska små och smidiga backar för att det lades mer vikt på det. Och målvakterna var tvungna att vara stora som hus. Är det så fortfarande? Eller börjar man, alltså det är ju alltid med trender. Ett tag, ifall alla, några börjar med stora målvakter så kör alla stora målvakter och så vidare.
Jag tror nog att det börjar att ändras lite.
Trubbas av lite i alla fall.
Ja, det börjar trubbas av lite och man kanske inte pratar lika mycket storlek som du har pratat tidigare. Och det är lite intressant att du säger det, för jag satt och följde NHL-draften här förra veckan. Mm, och det hände ganska mycket på trade-sidan. Och där pratade man bland annat om Ottawa Senators och deras rebuild. Och det, en av sakerna som basuneras ut där var they're going big, big defensemen.
Mm.
Att man vill ha stora backar som är duktiga på att rensa. Nu är Matt Murray ganska stor han med.
Lång i alla fall.
Lång.
Slank som ett A4-papper.
Ja, men det är många målvakter som är det. Men framförallt när du börjar prata kring de här som går i draften och så vidare, så är vi någonstans runt 1,88, 1,90, 1,91 och rör oss istället för de här 1,96, 1,97 keeprarna som många pratade om väldigt mycket tidigare.
Finns det någon sweet spot, tror du, när säg en 2,10 kille, skulle han vara för lång för att stå i mål i ett hockeymål med tanke på att målet ändå är, det är ju inte jättehögt, det är inte...
Ja, absolut. Och jag menar, titta på målvaktsmatchen som finns i Nashville. Där har du Pekka Rinne som är 1,96, 1,98.
Jussi Saro som är en meter.
Jussi Saro som är betydligt mycket kortare. Och det intressanta med det är ju att Pekka spelar ju väldigt mycket aggressivt och utanför och atletiskt och så vidare. Medan Jussi pratar väldigt mycket om sin struktur i sitt spel och pratar boxkontroll och så vidare.
Mm.
Så det är mer en fråga om spelidé och kunskap.
Vad tror du det kommer att gå då? Vad tror du vi... Går det att bli topp målvakt nu för tiden, ifall du är, men säg Marcus Lillis Nilsson, 1,72 eller vad han är?
Det är definitivt svårare är det ju, för trafiken, och det är väl här missuppfattningen blir. Det blir mer och mer och mer trafik. Vi pratar mer och driva på kassen och så vidare. Och returkontroll och så vidare. Det har inte så stor betydelse vem du är.
Nej.
Och det är samma i öppna lägen. Har heller inte så stor betydelse vem du är. Ta Joel Lassinantti som exempel. Som har varit en väldigt konsekvent och duktig målvakt i SHL över många år. Han har ju verkligen förstått hur han ska optimera sin egen storlek. Där det blir lite problem. Det är ju samma med trafiksituationer, att kunna se runt trafik, att se runt spelare, att kunna täcka nät som du kanske i normala fall inte kan täcka på grund av fysiska attribut. Så där behöver du ha lite mer med dig kanske. Men det går absolut att bli jätteduktig. Jussi Saros är 178 cm hög och han är förbaskat bra.
Om du skulle plocka ihop då ändå, om du fick fria händer och plocka DNA eller gener från hur lång skulle en målvakt, hur skulle den vara byggd?
Oj, inte som jag till att börja med.
Ingen superkropp.
Definitivt ingen. Nej, men herregud, nu ber du mig att definiera massvis med saker.
Mm.
Jag kan tycka att det finns jättestora fördelar i det som Haukeland har i hans...
Är han en, för han är
1,88.
1,88 och Holm är 1,90.
1,90 jättelång.
Ja, 97 eller något sånt.
Ja, 96 tror jag vi börjar närma oss.
Men ungefär en decimeter skiljer det mellan dem i alla fall. Mm.
Men ta Haukes snabbhet till exempel.
Mm.
Hans förmåga att tävla, hans förmåga att utnyttja lämmarna i de situationerna. Det är ju någonting som jag hoppas att alla skulle kunna få lite utav. Som skulle vilja ha Arvids fokusförmåga, hans alltså Karn blir ju aldrig nervös. Det är helt otroligt. Han försvinner in i sin bubbla en liten kort stund innan match eller i samband med provpaus. Och sen sitter han och pratar med mig som att vi är var som helst.
Ja, okay.
Det skulle jag ju vilja ha med. Mm. Sen kanske man skulle vilja ha Adam Werners tekniska kunskap och Marcus Svenssons otroliga vinnarskalle.
Mm.
Och någonstans där så hittar du en ganska bra mix.
Mm. Du, innan vi lämnar era målvakter så finns det ju faktiskt en som vi inte har adresserat som hamnade i en väldigt, väldigt, väldigt speciell situation får vi väl säga. Jesper Eliasson, för er som inte kommer ihåg, värvad i Färjestad från Växjös organisation, den stod i Almtuna i fjol. Och han var väl i princip redan klar för Karlskrona när han värvades. Det var där han skulle spela i Allsvenskan.
Tanken var att han skulle spela i Karlskrona, ja.
Mm. Och så sen så fick inte Karlskrona spela i Allsvenskan.
Nej.
Och så kom det en spelarmarknad med en miljard spelare, typ Adam Werner, som plötsligt står i Hockeyallsvenskan. Hur var hela den här? För att ni som sagt, ni körde med tre målvakter hela försäsongen och en bra bit in på säsongen här innan Jesper nu till sist blev utlånad till Salzburg nere i österrikiska ligan.
Precis. Och Jesper har skött den här situationen med bravur. Jag har sett honom frustrerad en gång i samband med det här.
Vad hände då?
Det kan jag behålla för mig själv.
Okay.
Men jag har sett han frustrerad en gång. Och han har kommit hit varje dag. Han har kört som en blådåre.
Mm.
Och tagit jättekliv i sitt spel. Och det var väl det som var väldigt bra. Att vi fick tid till att jobba verkligen. Vi hade massvis med extra tid innan. Massvis med extra tid efter. För att han skulle förbereda sig för någonting. Vi visste ju att det skulle ta tid. Mm. Det läste vi ganska snabbt när vi såg på spelarmarknaden. Och vi hade också en löpande dialog med de andra två. Och försöka få dem till att förstå att nu är det så här. Och vi måste dela. Mm. Och det kommer drabba alla.
Mm.
Men vi måste hjälpas åt. Glad att han hamnar i Salzburg.
Mm.
I Salzburg finns en gammal vän. Marcus Kerschbaumer som målvaktstränare.
Mm.
Mm. Duktig österrikisk målvaktstränare. Fantastisk organisation. Ett otroligt äventyr, men lite okonventionellt.
Ja, det är ju klart att många hade höjt på ögonbrynen fall när ni värvar honom. Men ja, vi ska värva honom, så lånar vi ut honom. Det är österrikiska ligan. Det är inte jättemånga svenska målvaktslöfter som skickas till Österrike.
Nej, och det kanske inte var det som var tanken från första början heller. Men eftersom situationen med hur deras trupp ser ut, vi visste att det var en duktig målvaktstränare och en jättebra miljö. Då blev det lite lättare att skicka dit honom. Och ärligt talat, vem vill inte testa på Europaspel?
Har du varit i Salzburg?
Nej, jag har inte det.
Det är roligt fin stad.
Men jag får ju tillfälle att åka dit.
Ja, du får det, ja. Ja. För vad jag tänkte göra, eller fråga, hur annorlunda blir det nu då? När ni kommer ha honom där det här året? För om vi tittar framåt så är det väl ingen större hemlighet att Arvid Holm skrev kontrakt med Winnipeg Jets nu i somras och blev utlånad. Det är väl ingen som blir speciellt överraskad ifall de vill ha över honom nästa år?
Jag skulle inte bli överraskad, nej.
Nej. Och Jesper Eliasson har ju skrivit kontrakt över nästa år också, så att det är klart det finns en tanke där i att ha målvaktsparet klart i så fall då med Haukeland och Eliasson.
Detta är en spekulation från din sida naturligtvis. Vad som kommer att bli, det kommer vi kommunicera ut i våra officiella kanaler längre fram, men det går inte att blunda för kontraktssituationen och dialogen fortsätter ju precis som att han skulle ha varit i Allsvenskan.
Mm. Ja, för hur kommer ni, vilken kontakt har ni och på vilket sätt jobbar du med honom under året?
Jag sa till Jesper att du kommer förmodligen tröttna på alla mina telefonsamtal, så ofta kommer vi prata. Och sen känner jag ju Kerschi väldigt, väldigt väl.
Mm.
Så utbytet när det kommer till idéer, när det kommer till video, jätteenkelt.
Mm. Det är klart, det är väl lika enkelt att se EBEL som att se Allsvenskan på datorn hemma.
Ja, och det finns ju olika vägar att lösa det på. Så att, för mig är det ingen skillnad oavsett om han är där eller om han hade varit i Björklöven eller vad du nu än vill välja. Sen är det klart att det skiljer ju sig, det blir svårare att resa dit till exempel. Hade han varit i Bikaskoga så är det ju bara en bilresa härifrån.
Mm.
Men jag får väl tillfälle att åka och besöka Salzburg istället.
Mm. Ska få lite tips där på ställen. Men som sagt, fotbolls-EM var jag ju där i en vecka när Sverige spelade. De spelade matcher i Salzburg och Innsbruck.
Trevligt.
Mycket fint ställe att vara på. Du, innan vi går vidare så har jag återigen den stora glädjen att få dela ut en finalbiljett i lyssnartävlingen. nu den fjärde i ordningen. Att Oskarshamn och Leksand var de två lag som slapp kvala för att hänga kvar i SHL var ni många som både visste och kunde googla till kanske med Christers hjälp. Närmast första målskytt i matchen Oskarshamn-Färjestad. Nolan Sejdrek gjorde 1-0 efter 1:44 och hade jag haft en hatt på huvudet så hade jag tagit av mig den nu och bugat åt Stefan Strickert som inte bara visste rätt svar på frågan men bara var, håll er nu, en sekund från rätt målskytt, rätt tidpunkt. Grattis Stefan, du vinner ett presentkort värt 500 kronor på ICA Maxi Bergvik samt en bag från VF. Dessutom säkert som sagt den fjärde finalbiljetten till vårens stora tävling. Skicka ett mejl till hockeyvf.se för mer information kring hur du får dina priser. Ni andra då? Ja, ni ska givetvis få chansen att vinna samma sak som Stefan precis vann. Höj volymen ett snäpp och lyssna till vad Christer har att säga nu.
Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Här kommer veckans fråga. I masken har Färjestad en av Sveriges bästa målvaktstränare. Men vilken klubb var han i innan han kom till Färjestad? Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt!
Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i SHL-mötet mellan Malmö och Färjestad lördagen den 31 oktober till hockey@vf.se. Alltså svar på frågan, första tidpunkt, första målskytt, hockey@vf.se. Värt att påminna är att alla ni som tar er till final, där dels är du på en helårs plus prenumeration på VF samt ett presentkort värt hela 5000 kronor hos Christer på Maxi. Just nu skulle ni kunna stödja en god sak och samtidigt fixa diskborstar så det räcker livet ut. För 505 rosa bandet diskborstar räcker 5000 kronor till just nu i Christers butik. Med det sagt, nu går vi över till ditt andra siffror och till ditt andra specialområde. Jag tänkte att vi ska prata lite statistik.
Ja, men räknar du ut det själv?
505 diskborstar?
Ja.
Ja, jag har räknat ut det själv.
Ja, vad bra. Jag bara undrar.
Du, jag tänkte börja fråga en sak jag faktiskt inte vet. Jag skrev för något år sedan om er investering, miljoninvestering eller stora investering i alla fall i Iceberg, som var då de tre kamerorna som ni monterade upp varje match och som bevakade och berättade allt om matchen. Använder ni det fortfarande eller kör ni samma system som hela SHL nu har tillgång till?
Svar nej.
På båda?
Nej. Nej, vi använder inte Iceberg längre.
Nej.
Och det var egentligen på grund av Sportlogics intågande och det blev en konflikt mellan två väldigt bra system, ska jag säga, båda två, där vi fick ut lite olika svar beroende på vilket system man tittade på, och det är inte bra. Och det finns ju jättemycket datakällor där ute och det kommer bara mer och mer. Och det som blir lurigt är när du börjar jämföra, för du får lite de svaren som du letar efter. Så därför har vi sagt internt att vi håller oss enbart till Sportlogic, för det är SRs officiella partner. Och lutar oss på de siffrorna. Och där är det ett jättetajt samarbete med dem just nu.
På vilket sätt jobbar ni med siffror i er dagliga verksamhet?
Ja, ett exempel på det är ju att efter varje match så gör jag en matchrapport på vår prestation. Där vi har vissa hörnstenar som vi tittar på för att kunna förklara vår egen prestation. Vi har benchmark-siffror där som vi går efter, där vi skulle kunna säga att vi i princip är nöjda med att vi kommer till den nivån, helst lite över. Och sen kan vi också
se... Vad menar du då med benchmark-siffror? Alltså totalt en nivå ni ska upp till, eller menar du?
Ja, vi rör oss lite i gränslandet här kring föreningshemligheter. Men ja, man kan säga så här att vi har vissa siffror som vi känner att vet att vi kommer ovanför den här, så har vi förmodligen en väldigt, väldigt stor chans att vinna. Och kommer troligtvis att göra det ofta och länge över tid om vi håller oss ovanför det. Och det tittar vi på. Sen finns det ju individuella siffror. Och det kommer ju bara nya och fler uppdateringar hela tiden.
Vad är det som har adderats mot slutet som ni kan titta på? Vad inte adderat?
Score effects till exempel. Hur påverkas våran prestation i samband med matchbild. Och då kan du titta på hur det ser ut när vi leder, när vi ligger under, när vi ligger helt lika eller inom ett mål. Och det har ganska stor betydelse. För när man leder till exempel, så är det ganska ofta att du backar tillbaka, tajta till det defensivt. Hur ser siffrorna ut då? När du ligger under så vill du kanske ha en annan typ av siffror, lite mer drag i saker och ting. Så sånt kan man titta på, och det gör vi.
Om vi börjar lite, eller vi går på, när vi börjar lite generellt kring det. Statistiskt sett, vad är sanningen om eran säsongstart hittills? Hur har den varit?
Statistiskt sett har den representerat vårt resultat.
Inte jättebra.
Det finns att bygga på.
Ja. Hur, alltså, vi tar ett exempel då, för att det är klart att Linköping-matchen här hemma är det jag skrev efteråt på Twitter, att det är en av de märkligare hockeymatcher jag har sett. Sett att ni går upp till 3-0 efter 9 minuter och därefter förlorar skotten med 8-48. Och det är bara skott på mål där. Det är inte täckta skott och skott utanför. Är det en av de märkligare matcher du har sett så sett också?
Nej, jag har sett jättemycket märkliga matcher. Så att, ja,
den är ju inte omärklig. Så får
nej, säga. Men den är inte värst. Tro mig, det finns värre. Men den var väl kanske inte så smickrande rent statistiskt. Men tittar du HV-matchen till exempel. Superbra.
Ja, jag tänkte fråga om den, för att vi börjar med Corsi då. Det är ändå en statistik som jag tycker är någorlunda. Den är lite omdebatterad ändå.
Otroligt missförstådd.
Ja, och jag möts ganska ofta av hugg från hockeyfolk som tycker, som givetvis i den statistiken då vänder sig mot att ett skott från mittzon är lika mycket värt som ett skott i slottet i Corsi. Hur ser du på den?
Corsi är ett sätt att förklara prestation. Och det som är, man måste ha ett par grundläggande antaganden, eller egentligen vara överens om vissa saker. Det första är att mål är slumpmässiga händelser. Tittar du bara rent krast ur ett statistiskt perspektiv, så är mål slumpmässiga händelser. Det är nummer ett. Nummer två, tur och otur finns. Det existerar. Rent statistiskt så gör det. Det andra är att ska du börja titta på och försöka förklara prestation och så vidare, då måste du ha så mycket data som du bara kan. Där är Corsi jättebra. De flesta lag som vinner SM-guld ligger på runt 53% och över. Men för att du i en enskild match ska kunna dra lärdom av det, alltså det är alldeles för lite. Man brukar prata sample size, alltså mängd. Då kan till exempel expected goals vara en väldigt bra modell som förklarar.
Hur förklarar expected goals?
Expected goals värderar varje avslut. Den tittar på vart den kommer ifrån, vad det var för typ av skott, var det trafik, var det ett pass innan, var det över centrallinjen, och en massvis med olika parametrar. Och den värderar ju inte alls varje skott lika.
Nej.
Vissa har ju mycket, mycket högre och vissa mindre. Och expected goals-modellen är ju jättebra så tillvida att du kan gå in och titta och se att oj, här har vi en spelare som överpresterar i förhållande till vad han skapar eller underpresterar. Och kan du sätta ihop då till exempel Corsi och avslut i slottet, som är ganska viktigt där de flesta målen görs, och expected goals-modellen, ja, men då har du tre olika delar som du kan luta dig mot, och då kan du börja förklara det. Så Corsi i sig är inte den enda förklaringen.
Nej,
men det är det vi har tillgång till på shl.se. Och den säger egentligen bara att du sett över tid så vinner man om man har en positiv. Men om du aldrig är på insidan, alltså inne i slottet, och du aldrig skapar några farliga lägen, då kommer du inte vinna. Och det var en SHL-kort som sa det för 2 år sedan, som sedan fick sparken. Det här kommer att vända, vi har en bra Corsi. Men vi kunde se i siffrorna att ni är ju aldrig i slottet.
Ja, okej. Okay.
Så det finns missuppfattningar.
Linköping-matchen där, er Corsi, den blir ju givetvis katastrofal och med den skottmängden som var. Men rätta mig om jag har fel, men av deras lägen, det var väldigt mycket skott som kom utifrån.
Ja.
Från ytterzoner, om man säger så. Dock så skrev vi en krönik efter matchen att jag tror de inte hade något 2-1 läge på hela matchen i Linköping, men det kan dock bero på att Färjestad nästan aldrig var i anfallszon på matchen.
Ja.
Det är svårt att få spelvändningar mot sig om man inte är andra änden.
Som jag sa, du är duktig på att svara på dina egna frågor. Nej, men och det här är ju sådana där matcher som du kanske inte ska titta så där jättemycket på de underliggande siffrorna, för att det finns inte så mycket som är bra i det.
Nej.
Men HV-matchen är ju faktiskt bättre än vad vi trodde. Och det finns ett jättebra exempel från i fjol. Då vi möter HV71 borta. Vi är på roadtrip. Vi möter HV borta. Jag och Peter Jakobsson är helt lyriska efter två perioder. För vi tycker att vi spelar dröm i ishockey. Och sitter och high-fivar på läktaren och är svinnöjda. Efteråt visar det sig att vi har ganska dåliga underliggande siffror.
Mm.
Men vi vinner.
Mm.
Åker ner, möter Rögle borta. Och har katastrof... Vi har ett katastrofspel i våra ögon. Men tittar du på de underliggande siffrorna så gör vi det jättebra ifrån oss. Men vi förlorar med 3-1. Så
hur svårt är det, hur svårt slash lätt är det att ta till sig de där siffrorna när ditt ögonmått, ditt ögontest säger raka motsatsen?
Där gäller det att vara pedagogisk.
Mm.
Och det finns det en viss utmaning i. Men jag har haft tillfälle till att läsa väldigt mycket om det. Ha människor runt omkring mig som jag kan rådfråga och så vidare. Och en av de bästa tipsen jag har fått är från en kille som heter Chris Snow. För tillfället analytiker och assisterande general manager i Calgary Flames. Har ALS dessutom. Otroligt hockeysmart människa. Och Håkan Loob hjälpte mig att få kontakt med honom för ett antal år sedan.
Mm.
Och jag frågade honom, hur säljer du in det här? För då hade han Brian Burke som,
ja, just det,
som GM. Och Brian Burke är inte direkt jättekänd för att gilla analys. Men då förklarade han att du måste sälja in det. Du måste prata hockeyspråk när du pratar siffror. Och då blir det lite lättare att sälja in en sån här sak.
Mm. Får vi då prata där om HV-matchen. Corsin i den landar på 41%, tror jag. Någonstans där. I skottsektorn däremot, 13-4 till er.
Mm.
Har ni varit dominanta i den matchen eller har ni varit icke-dominanta i den matchen, tycker du då?
Alltså där har du, där kommer ju score-effekt, ja, som vi pratade om tidigare in i själva diskussionen. För där vinner vi matchen på insidan. Vilket är den absolut viktigaste kanske. Corsi-mässigt så blir det ju alltid så att när lag leder, då backar de hem. När lag ligger under så lassar de väldigt mycket på, och i hopp och tron om att de ska få med studs med sig. Och det är precis det som händer. Men vi är ju duktiga i egen zon. Vi är duktiga på att se till att städa. Och vi på det viset framgångsrika i vårt defensiva spel.
Vad är det framförallt som ni behöver förbättra, känner du, i spelet?
Ja, men special teams behöver vi ta steg i. Där känner vi att vi kan ta ytterligare kliv i det vi gör. Det finns många olika delar. Och kan vi bygga på det vi gjorde till exempel nere i Jönköping här i lördags, så är vi verkligen på rätt väg. För i slutändan så är det så att spenderar vi mer tid i anfallszonen än vad vi gör i egen zon, så har vi ganska hög sannolikhet att kunna vinna.
Och få spelvändningar emot er också.
Den existerar ju alltid.
Ja. Du, försvarsspelet ändå, det har varit en snackis i början på säsongen. Och det är klart att du är kanske lite mer involverad där ändå. För jag gissar att vad du vill att backarna ska göra framför målvakterna påverkar. Många har frågat mig och många har ställt frågan generellt sett. Men varför blir de så fastnaglade i egen zon? Varför hamnar de i en sån extremt liten box? Hur ser du på de frågeställningarna?
Alltså, vi har jobbat jättemycket med vårt försvarsspel. Jobbat jättemycket med att förmedla ett budskap kring hur vill vi spela. Och när du gör det så kan det ibland finnas en tvekan. Och ibland upplever jag att vi blir lite försiktiga i egen zon. Att vi inte går så hårt som vi skulle vilja göra. Och
bli passiva.
Ja,
onödigt passiva.
Precis. Mm. Och om du använder ordet smart i egen zon så är ju inte det lika med tecken med passiv. Och bara för att du inte kanske nödvändigtvis spelar ett överlastningsspel i alla lägen, så betyder det inte att du inte ska gå när du behöver gå. Och det är väl här vi kanske har haft lite utmaningar med att förstå när vi ska gå, när vi kanske ska ta det lite försiktigare.
När jag pratade med Daniel Wiksten inför säsongen så pratade han om att ni har jobbat mycket med att minska antalet målchanser för motståndarna i slottet liksom. Ja, i skottsektorn.
Mm.
Är det den balansgången ni håller på med? Att ni har pratat om det och då har det blivit, för det är klart, drar man ihop sig i slottet, det är ganska lätt att se till att de inte skjuter i slottet. Det är fem Färjestadspelare där, så är det extremt svårt att få in pucken dit. Mm. Men det är klart, hamnar man för djupt i det, då blir skottlägena runt den där lilla boxen man till sist har helt okej dem också.
Ja, precis. Och där finns det ju en avvägning att göra. Och jag tror att det är ingen som vill ha ett passivt försvarsspel. Men som jag sa, att när du fortfarande är, och det kan jag tycka att vi fortfarande är på ett sätt, in i en period, en omställningsperiod där du försöker lära dig inte ett helt nytt system men kanske vissa förändringar.
Mm.
Det tar ju tid. Mm. Och där är vi och där jobbar vi, och du kan vara trygg, Johan, i att vi jobbar jättehårt med det.
Men jag behöver inte vara trygg.
Nej.
Fansen kanske.
Ja, men nu pratar jag med dig.
Ja. Har det jag skrev en gång att det är vanligt att man ser lag som saknar självförtroende i anfallsspelet. Det kan vara ganska lätt att se. Jag skrev att Färjestad ser verkligen ut som ett lag som saknar självförtroende i försvarsspelet. Ligger det något i det? Har saknat i alla fall inledningsvis här i serien.
Saknat vet jag väl inte, men vi kanske skulle kunna ha spelat med en större pondus.
Mm.
Om det är lika med tecken med självförtroende, det vet jag inte, men lite större pondus har vi ju nog önskat, och framförallt lite mer aktivitet, så tillvida att du tar ett initiativ själv istället för att vänta på det, och det kanske är definitionen av passivitet vi pratar om nu.
Mm.
Men mer pondus, mer aktivitet, men jag upplever ändå, och framförallt då med lördagens match i tankarna, att vi är på väg åt rätt håll.
Mm. Under match, vad gör du då?
Det skulle vara kul att ha en kamera på sig någon gång.
Jag har suttit, som sagt, målvaktstränarna för borta gästande lag har ofta suttit bredvid oss. En gång, jag vet inte om jag berättade det här, en gång har jag faktiskt fått sagt till en att på riktigt lugna sig. För personen i fråga levde upp så mycket och jag kände att det började bli otrevlig arbetssituation för oss andra.
Oj.
Dessutom så var jag rädd att personen skulle trycka till de här glasen som finns på skydda så pass mycket att det skulle åka ner på publiken.
Skulle aldrig hända. Nej. För min del.
Du är inte våldsam. Inte mot glas.
Nej, inte mot glas. Kan vara en annan stol som har fått.
Ja, okay. Ja, det har jag också hört.
Ja.
Det hörs ända bort till oss det.
Ja, det är ju dumt det. Nej, men jag sitter vid min dator.
Mm.
Och taggar, som det heter. Alltså, jag trycker på knappar på min dator för att få fram videosekvenser. Samtidigt som jag då bevakar spelet uppifrån tillsammans med Pelle Pressberg för att kunna ge feedback till coacherna nere i båset.
På vilket sätt förmedlas informationen?
Dels så har vi iPads som förmedlar både statistik och video till coacherna, framförallt Jerre som har iPaden.
Mm.
Jag skickar även ner videosekvenser till vårt medicinska team utifall att det händer någonting.
Just det.
Då kan de se det på sin iPad, så det är olika rapporter de tittar på. Och sen så pratar vi ju naturligtvis i Peropass också.
När jag ser på en locker så är det ganska ofta jag ser spelare som sitter i byten och tittar på en iPad.
Mm.
Och jag gissar att de då har fått en tagg och ett klipp på deras senaste byte för att kunna se. Framförallt kanske i powerplay, vad som har gått snett och så vidare. Är det något, jobbar ni på sånt sätt på något sätt?
Inte just nu. Jag tror man ska vara lite försiktig med den typen av lösningar. Det har varit en liten inflation i sådana saker. Och jag vet att det förs en diskussion om man verkligen tycker att det är en bra sak eller inte.
Vad ser man som plus och minus?
Pluset är ju att du får feedbacken direkt, du behöver inte vänta.
Mm.
Minus är att det kanske blir lite för mycket fokus på just själva iPaden och inte på det som man ska göra i nästkommande byte.
Mm.
Så det är ju en vågskål. Det finns även exempel på målvakter som blivit tvungna till att titta på straffar till exempel som de möter. Inför en straffläggning.
Ah, okay.
Och så har ju straffskytten helt plötsligt ändrat sin approach. Det är heller inte bra. Men iPads finns, två stycken, i samband med varje match.
Mm. Så ni skickar, men inte används inte på det sättet?
Nej, inte på det viset, utan det är coacher och medicinska team som har det.
Mm. Hur lång tid tar det efter match innan du är klar med ditt jobb?
Oj, hur lång tid
efter vill analysen?
Du? Ja, men 3 timmar ungefär.
Sitter du här och gör den eller åker du hem?
Nej, jag åker hem. Ja. Jag åker hem. Det är trevligast.
Sätter dig i soffan?
Nej, köksbordet. Sitter jag i soffan så blir det ingenting gjort.
Okay.
Det är alldeles för bekvämt.
Ja. Vad är det du gör då?
Dels förbereder jag ju den här statistiska rapporten.
Mm.
Kollar igenom den, ser till att både våra 5-5 siffror stämmer och att powerplay-boxplay-siffrorna finns med. Det skickas en rapport till allihopa så att alla får se den. Och då, morgonen efter så går vi igenom den. Och sen så tittar jag på videosekvenser och sätter ihop ett möte till målvakten. Plus skriver scoutrapport på målvakten som vi mötte.
Mm, okej. Mm. Så ni ska veta till nästa... Vart ska skjuta nästa gång?
Nej, utan det är mer en bedömning för att kunna ha med sig in i beslut i framtiden.
Ja, okej. Mm. Du, till sist... Jag förstår att om jag skulle säga vem har haft det jobbigt, sånt vill sällan man prata om. Men finns det, sett i siffrorna, någon spelare hos er som har inlett säsongen riktigt starkt och som du ur det perspektivet skulle vilja lyfta fram?
Ja, men det beror väl lite på vad det är för typ av situationer vi pratar om här nu.
Du får välja fritt.
Ja, alltså sett till det hårda arbetet till exempel som jag uppskattar väldigt mycket, så sticker ju Pontus Widerström ut på ett fantastiskt fint vis, både i blockade passningar, blockade skott och så vidare. Så han sticker ut på ett väldigt, väldigt, väldigt positivt vis. Tänker också på en Jakob Nilsson som slår in passningar in i slottet till exempel, som är viktigt för anfallsspelet. Så att visst finns det bra grejer, och sen naturligtvis en Daniel Wiksten som verkar drypa ut av självförtroende när det kommer till offensiven. Duktiga killar.
Du är toppen. Ska vi se ifall du är en duktig kille.
Åh, gud, jag bävat för det här. Jag funderar på det här i restaurangen. Vad är det nu han har kommit på?
På om du skulle vara med i podden.
Ja, jag var på väg att ställa in.
Nu får du papper och penna. Och så är det dags att tävla. Du kan ju konceptet. Vi behöver inte gå igenom det.
Nej.
Jag kan återigen bara påminna om att du gärna får argumentera högt, men säg inte svaret högt om du kommer på det.
Okej, ja. Ja, jag ska skriva svaret då.
Ja, svaret på den frågan. Du får skriva ner det
helt. Ja, absolut.
Är du redo?
Ja.
10 poäng. Ja, just det. Just det, jag berätta en sak. Det är en person vi är ute efter. Inte ett lag, utan en person.
Ja, tack.
Den ledtråden får du. 10 poäng. 170 centimeter över jorden, men allt annat än en kort tysk. 170 centimeter över jorden, men allt annat än en kort tysk.
Ja, det här var svårt. Vi kör.
8 poäng.
Mm.
Storebrorsan är också elitockeyspelare och anmärkningsvärt hela 22 centimeter längre och 21 kilo tyngre. Storebrorsan är lagkamrat med en av Peter Jakobssons drömvärvningar.
Åh, gud, vad mycket namn det är som florerar i mitt huvud nu.
Storebrorsan är också elitockeyspelare, anmärkningsvärt 22 centimeter längre, 21 kilo tyngre. Och lagkamrat med en av Peter Jakobssons drömvärvningar.
Det är ju här jag borde veta vad hans drömvärvning är. Ja, vi tar... jag förnedrar mig själv och säger 6 poäng.
Nej, jag vet inte om du förnedrar dig själv när du säger 6 poäng, men vi kör 6 poäng. Spelarna jag söker delar moderklubb med Malmös Johan Olofsson och Leksands Jesper Kandegård. Moderklubben som för övrigt tog fram ett annat brödrapar, där storebror spelar i Storhamar och lillebror i St. Louis Blues. Det var en himla massa ledtrådar åt moderklubben.
Precis, så moderklubben har jag väl nu, känner jag, tror jag. Men det hjälper ju inte mig så där jättemycket med personen, för att jag var ju någon helt annanstans och cyklade.
Vill du ha bror. 4 poäng?
Ja.
Men spelaren jag söker spelar inte i Norge, inte i NHL eller som brorsan i Tjeckien. Han var dock på väg till Örebro, men blev kvar i den blåvita klubb där han fått sin juniorfostran. Nu snurrar det i huvudet på andra sidan bordet.
Herregud, jag har inte en susning.
Spelaren jag söker spelar inte i Norge eller NHL eller som brorsan i Tjeckien. Han var dock på väg till Örebro, men blev kvar i den blåvita klubb där han fått sin juniorfostran.
Du, här jag vill fråga om det är en utspelare, en målvakt. Jag förutsätter inte. Ju nästan att det är en målvakt. Ja, gud.
Har en brorsa som också är lite hockeyspelare.
Ja, vet du hur många brödrapar det finns där ute som är... Och det framförallt
hur många finns det med den moderklubben då?
Ja, det är ju en bra fråga.
Han var på väg till Örebro, men blir kvar. Ja, om du inte har något svar nu får vi nog gå ner på 2 poäng.
Ja, det är nog så illa.
Värmlänningen jag söker delar förnamn med Sten och Alsenfelt. Men klubb med SHLs hetaste kedja i form av Rivik, Schlarik och Camper. Vem är det?
Men herregud.
Är du borta på 2 poäng också?
Jag är ju helt
värmlänningen jag söker delar förnamn med Sten och Alsenfelt.
Ja, det är ju... Ja, precis. Ja. Ja, det kan
men
ju,
klubb
jag
med SHLs hetaste kedja i form. Han delar alltså klubb med SHLs, i samma klubb som SHLs hetaste kedja med Rivik, Schlarik och Camper.
Men jag förstår inte varför du ska ställa frågor kring utespelare när jag inte har någon aning om utespelare. Du måste ju vara en målvakt.
Du sitter väl och scoutar även utespelare?
Det gör jag absolut inte. Jag bryr mig inte det minsta om de inte har en statistisk betydelse. Men herregud. Det är en Oscar vi letar efter.
En Oscar i vilket lag?
Ja, i Leksand naturligtvis.
Ja, som är från Värmland. Och vilken moderklubb har han alltså? Det hade du väl på 6 poäng?
Alltså jag kommer bli så idiotförklarad för det här. För att det står helt still. Det måste väl vara Arvika vi pratar om?
Eller? Ja, det är Arvika. Ja. Arvika HC. Ja. Precis. Har en brorsa som spelar i Tjeckien. Nej, det är borta.
Det står helt still.
Ja. Du, om man inte är kort på tyska, vad är man då? Är tyska ordet för långt?
Jag pluggar spanska.
Ja, okej. Okay. Man är lang.
Ja, men vad fan? Okej.
Okay. Oskar Lang.
Ja.
Har du hört talas om honom?
Ja, gud ja. Ja. Jätteduktig hockeyspelare. Men du kan ju inte dra till med tyska ord när jag har pluggat spanska i skolan.
Nej, jag ber om ursäkt att jag inte hörde av mig och kolla vilket...
Det borde du ha gjort.
170 centimeter över jorden fick du att han är också som sagt. Ja. Allt annat än en kort tysk. Nej, han är en lång tysk. Lang.
Ja.
Storebrorsan, Viktor. Det är ju faktiskt lite anmärkningsvärt att du har 2 hockeyspelande bröder. Han spelar ju i Karlskoga och är nu nere i Tjeckien. Och att storebror Viktor är 22 centimeter längre.
Det var där det blev rörigt för mig. Ja. För att jag hamnade på Elmer Söderblom där.
Ja, det var ju märkligt.
Och han är jättelång igen.
Ja.
Och han har en bror som heter Arvid som också är i och för sig ganska duktig och spelar. Men han är ju målvakt, så det var därför jag hamnade...
Då hamnade du fel. Och sen som sagt, Viktor Lang är lagkamrat med en av Peter Jakobsens strömvärvningar, Milan Gulas.
Han
spelar i Pilsen nu.
Ja, just det.
Viktor Lang åkte ner och spelade i tjeckiska andra ligan och gjorde det så pass bra att han fick kontrakt med Pilsen.
Du ser.
Och sen så hade vi massa Arvika-folk. Johan Olofsson.
Glömmer du av vilka?
Jesper Kandegård.
Ja.
Och sen så bröderna Delaros givetvis.
Det tog jag ju. Det förstod jag att det var Delaros du pratade om. Men det var ju inte Delaros du var ute efter.
Nej, det var det inte.
Så det rörde ju det till det inte. Ännu mer. Eftersom det,
Oskar Lang som sagt, han var ju klar för Örebro här. När Leksand gick upp. Men då revs kontraktet med Örebro och så blev han kvar i Leksand istället.
Ja, det var
han. Hade skrivit förkontrakt med Örebro om, men det kunde brytas om Leksand skulle gå upp. Och det gjorde de ju.
Ja, du ser.
Och där är han kvar. Du, han är inne på sin 7:e seniorsäsong i Leksand. Inte gjort hela, men det är 7:e året i rad han spelar i alla fall. 15 matcher det första åren.
Jag vill bara påpeka här nu att det här har ingenting med målvakter att göra, vilket gör det jättesvårt för mig. Men
försvarstalet, ja.
Men jag tog det på Oscar i alla fall.
Du vet att det är inte Oscar, ja. 0 poäng till masken i pinsamt. Tävlingen. Men det var ju trevligt att köta hockey med dig igen i alla fall.
Alltid lika trevligt.
Mm. Till er andra, VF Hockey dundrar på hela hockeysäsongen. Om ett par veckor är tillbaka med ett nytt avsnitt. Får vi se vem det är som sitter och ska tävla och prata hockey med mig då. Tills dess, ha det gött, hej!